From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the Saturday
Salt Lake City sänder vi nu lördagens förmiddagsmöte under den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Mormon Tabernacle Choir. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you. Bröder och systrar. Vi välkomnar er till lördagens förmiddagsmöte av den 188:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och välkomnar varmt medlemmar och vänner som deltar i konferensen över hela världen, var ni än befinner er. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi uppmärksammar denna morgon bortgången av vår kära profet och ämnesbroder, president Thomas S. Monson, den 2 januari 2018, och uttrycker vårt varmaste deltagande till hans familj. Hans långa och hängivna tjänande välsignade otaliga människor runt om i världen. Vi minns också äldste von G. Keach i de 70, hans liv och tjänande. Han gick oväntat bort den 26 januari 2018. Vi vill uttrycka vår kärlek och varma hälsningar även till hans familj. Musiken den här morgonen framförs av Mormon Tabernacle Choir under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Andrew Unsworth och Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga "Ljuvligt det är, min Herre Gud", och framför nu "Tack Gud att profeter du sänder". Inledningsbön får vi sedan av äldste Mervyn B. Arnold i de 70:s korum.
Vår gode och käre Fader i himlen. Vid detta heliga tillfälle är vi mycket tacksamma för Guds profet som vi älskar högt och stödjer. Vi ber om en särskild välsignelse över president Nelson då han leder denna kyrka under din ledning. Vi ber för hans familj och hans släktingar. Vi är tacksamma nu, Fader, att minnas särskilt vår frälsare under denna vackra påsktid. Vi är tacksamma för hans föredöme och särskilt för hans sätt att betjäna människor omkring sig. Och vi må vi betjäna och tjäna alla omkring oss. Och särskilt dem som du ger oss ansvar för. Vi ber för de änkor och föräldralösa. Och vi ber för alla i församlingen över hela världen som kommit hit för att få svar. Må de känna din kärlek och ta emot svar på de frågor de söker. Vi ber att var och en som lyssnar ska lyssna noggrant på profetens röst idag. Vi älskar dig, Fader. Vi är så tacksamma för dig. Och vi säger detta, Fader, ödmjukt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Systrar, president Nelson har bett mig att handha röstningen under denna högtidliga församling som vi har samlats till idag. Det här är ett mycket betydelsefullt tillfälle för medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga runt om i världen. Sedan den 10 oktober 1880, när John Taylor inröstades som Brigham Youngs efterträdare som profet, siare, uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, har vart och ett av dessa tillfällen betecknats som en högtidlig församling för kyrkan, där kyrkans röst kan göra sig hörd. Vi ska rösta kvorum och gruppvis. Var ni än är så inbjuds ni att ställa er upp endast när ni blir uppmanade därtill och med uppräckt hand visa om ni väljer att stödja dem vars namn presenteras. Ni ska bara rösta när ni ombeds att ställa er upp. Generalauktoriteterna som sitter i tabernaklet och i Assembly Hall på Temple Square bevittnar röstningen i de lokalerna. I stavcentren bevittnar en medlem av stavspresidentskapet röstningen. Om någon röstar emot ett förslag ska denne ta kontakt med sin stavspresident. Vi fortsätter nu med röstningen. Återigen, var vänliga att stå upp endast när ni ombeds att göra det och då också rösta. Vi ber medlemmarna i första presidentskapet att stå upp. Det är föreslaget att första presidentskapet stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. De av det första presidentskapet som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att första presidentskapet stöder Dallin Harris Oaks som första rådgivare och Henry Benyon Eyring som andra rådgivare i kyrkans första presidentskap. De medlemmar i första presidentskapet som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att första presidentskapet stöder Dallin Harris Oaks som president för de 12 apostlarnas quorum och Melvin Russell Ballard som tillförordnad president för de 12 apostlarnas quorum. Medlemmarna i första presidentskapet som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att första presidentskapet stöder som medlemmar i de 12 apostlarnas quorum M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Waldrit Gong och Broder Suarez. Medlemmarna i första presidentskap kan visa det. Det är föreslaget att första presidentskapet stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas quorum som profeter, siare och uppenbarare. Medlemmarna i det första presidentskapet kan nu visa det. Vi ber nu första presidentskapet att sitta ner. Vi inbjuder äldste Gong och äldste Suarez att inta sina platser i de 12 quorum. Vi ber nu endast medlemmarna i de 12 apostlarnas quorum, inklusive äldste Gong och äldste Suarez, att stå upp. Det är föreslaget att de 12 apostlarnas quorum stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmarna i de 12 apostlarnas quorum som de har presenterats och röstats på av första presidentskapet. Det är medlemmar i de 12 quorum som instämmer. Var vänlig och visa det. Ni kan sitta ner. Vi ber alla generalauktoritet 70 och medlemmar i presenterade biskopsrådet att stå upp. Det är föreslaget att alla generalauktoritets 70 och medlemmarna i presiderande biskopsrådet stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmarna i de 12 apostlarnas quorum som de har presenterats och röstats på av första presidentskapet. Alla generalauktoritets 70 och medlemmarna i presenterade biskopsrådet som instämmer kan nu visa det. Ni kan sitta ner. Vi ber följande personer att stå upp var ni än befinner er runt om i världen. Alla områdes 70, ordinerade patriarker, högpräster och äldster. Det är föreslaget att ni stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmarna i de 12 apostlarnas quorum som de har presenterats och röstats på. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Varsågod och sitt. Vi ber alla medlemmarna i hjälpföreningen, det vill säga alla kvinnor 18 år och äldre, att stå upp. Det är föreslaget att ni stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmar i de 12 apostlarnas quorum som tidigare har presenterats och röstats på.
Alla som instämmer kan visa det med uppräckt hand. Om någon är emot kan det visas. Ni kan sitta ner. Vi ber alla som endast bär det aronska prästerammet, med andra ord alla ordinerade präster, lärare och diakoner, att stå upp. Det är föreslaget att ni stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmarna i 12 apostlarnas kvorum som de tidigare har presenterats och röstats på. Alla som instämmer kan visa det med uppräckt hand. Om någon är emot kan det visas. Ni kan sitta ner. Vi ber alla unga kvinnor mellan 12 och 18 år att stå upp. Det är föreslaget att ni stöder Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmar i de 12 apostlarnas kvorum som de tidigare har presenterats och röstats på. Alla som instämmer kan visa det med uppräckt hand. Om någon är emot kan visa det. Ni kan sitta ner. Nu ber vi alla medlemmar, var ni än befinner er, inklusive alla som tidigare har stått upp, att stå upp. Det är föreslaget att ni stödjer Russell Marion Nelson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med hans rådgivare och medlemmarna i 12 apostlarnas kvorum som de har presenterats och har röstats på. Alla som instämmer, visa det med uppräckt hand. Om någon är emot kan det visas. Ni kan alla sitta ner. Tack bröder och systrar för er kärlek och ert stöd. Vi kommer att hantera det som har med understödjande och inröstningar på andra under lördagens eftermiddagsmöte. Kören kommer nu att sjunga "Kom lyssna till profetens röst". Efter sången har vi förmånen att få höra från president M. Russell Ballard, som nyligen inröstade som tillförordnad president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldsterna Brian K. Taylor och Larry J. Echo Hawk i de 70-års kvorum.
Listen to My brothers and sisters, we have just participated.
Bröder och systrar, vi har just deltagit i en högtidlig församling, en sed som kan spåras tillbaka till Bibeln, då de forntida Israel samlades för att känna Herrens närhet och fira hans välsignelser. Vi är privilegierade som får leva i en tid när den här gamla seden har återställts genom profeten Joseph Smith. Jag uppmanar er att skriva ner i dagboken vad ni kände under det här ytterst heliga tillfället som ni nu har deltagit i. Nyligen tog vi farväl av vår kära vän och profet, president Thomas S. Monson. Även om vi alla saknar honom, är vi djupt tacksamma för att Herren har kallat en ny profet, president Russell M. Nelson, till att presidera över kyrkan. På ett välordnat sätt har vi nu påbörjat ett nytt kapitel i vår kyrkas historia. Detta är en dyrbar gåva från Gud. När vi alla höjde handen och röstade in president Nelson, stod vi som vittnen för Gud och tillkännagav att han är president Monsons rättmätiga efterträdare. Med uppräckta händer lovade vi att lyssna till hans röst eftersom han tar emot vägledning från Herren. Herren har sagt, ge akt på alla hans, det vill säga kyrkans presidents, ord och befallningar som han ska ge dig så som han tar emot dem. Ty hans ord ska ni ta emot som från min egen mun med största tålamod och tro. Jag har känt vår nya profet och president i över 60 år. Jag har tjänat med honom i de 12 kvorum i 33 år. Och jag är ett vittne om att Herrens hand har förberett honom till att bli presiderande apostel och profet, till att förvalta alla nycklar till det heliga prästadömet på jorden. Må var och en av oss fullständigt stödja honom och hans rådgivare och följa deras vägledning. Vi välkomnar också varmt äldste Gång och äldste Suarez som medlemmar i de 12 apostlarnas korum. Efter Jesus uppståndelse, en händelse som vi firar denna härliga påskhelg, visade han sig för sina lärjungar och sa: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Lägg märke till de två stegen. Gud sänder sin son. Sonen sänder sina tjänare, dödliga män och kvinnor, till att utföra deras verk. Vi bör inte bli förvånade över att upptäcka att de personer som kallas att utföra Herrens verk inte är mänskligt fullkomliga. Berättelser i kvinnorna i skrifterna skildrar händelser där män och kvinnor kallats av Gud till att utföra ett stort arbete. Goda söner och döttrar till vår himmelske fader kallade att tjäna i sina uppgifter i kyrkan och som strävade efter att göra sitt bästa, men där ingen av dem var fullkomlig. Detsamma gäller idag. Med tanke på att vi har mänskliga svagheter och tillkortakommanden, hur går vi vidare med att hjälpa och stötta varandra? Det börjar med tro. Verklig uppriktig tro på Herren Jesus Kristus. Tro på frälsaren är den första principen i Jesu Kristi evangelium och lära. För flera år sedan besökte jag det heliga landet. När vi körde förbi en senapsplanta frågade rektorn för BYU Jerusalem Center om jag någonsin hade sett ett senapsfrö. Det hade jag inte, så vi stannade. Han visade mig fröna från senapsplantan. De var förvånansvärt små. Då kom jag ihåg Jesu undervisning. Jag säger er sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Om vår tro är liten som ett senapsfrö kan Herren hjälpa oss att flytta missmodets och tvivlets beberg från de uppgifter vi har framför oss när vi tjänar tillsammans med Guds barn, däribland familjemedlemmar, medlemmar i kyrkan och de som ännu inte är medlemmar i kyrkan. Bröder och systrar, livet kan fyllas med tro, glädje, lycka, hopp och kärlek när vi utövar en smula verklig tro på Kristus. Om så bara ett senapsfrö av tro. Esther George A. Smith berättade om ett råd som profeten Joseph Smith hade gett honom. Han sa till mig att jag aldrig, oavsett vilka svårigheter som omger mig, skulle bli modfälld. Om jag så sänktes ner i det djupaste gruvschaktet i Nova Scotia och Klippiga bergen staplades upp ovanpå mig, så skulle jag inte tappa modet utan uthärda, utöva tro och vara tapper. Så skulle jag hamna högst upp på toppen till slut. Vi bör minnas Paulus ord: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Att veta det är också en dyrbar gåva från Gud. Utöver de gåvor jag har nämnt finns det många fler. Jag ska nu bara tala om några få: sabbatsdagens gåva, sakramentets gåva, tjänandets gåva och den oförlikniga gåvan från Gud, ja, vår frälsare. Sabbatsdagens kraft är att i kyrkan och hemmet uppleva fröjden, glädjen och värmen av Herrens ande utan något som distraherar. Allt för många tillåter sig att leva nästan helt uppkopplade på sina smarta enheter, med skärmar som lyser upp deras ansikten dag och natt och med hörlurar i öronen som stänger ute andens milda, stilla röst. Om vi inte tar oss tid att koppla ifrån kan vi gå miste om möjligheter att höra den rösten som sa: bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag säger inte att det är fel att utnyttja teknologins framsteg som inspirerats av Herren, men vi måste vara visa i nyttjandet av dem. Kom ihåg, sabbatsdagens gåva. Välsignelsen av att ta emot sakramentet får aldrig bli rutin eller något vi bara gör på sakramentsmötet. Det är bara 70 minuter på en hel vecka när vi kan ta paus och finna mer frid, glädje och lycka i våra liv. Att ta del av sakramentet och förnya våra förbund är tecken vi visar Herren på att vi alltid minns honom. Hans försoning är en nådegåva från Gud. Förmånen att få tjäna vår himmelska faders barn är en möjlighet att följa hans älskade sons exempel genom att tjäna varandra. En del tjänande tillfällen är formella. I familjen, våra ämbeten i kyrkan och vårt deltagande i samhällets olika hjälporganisationer. Kyrkans medlemmar, både män och kvinnor, behöver inte tveka om de så önskar att ställa upp i val på någon politisk nivå där de bor, var de än bor. Våra röster är nödvändiga idag och viktiga i våra skolor, städer och länder. Där demokrati finns är det vår plikt som medlemmar att rösta på hederliga män och kvinnor som är villiga att tjäna. Många tillfällen att tjäna är informella utan att ha tilldelats oss och kommer när vi sträcker oss ut till andra som vi möter på livets färd. Kom ihåg att Jesus undervisade den laglärda om att vi ska älska Gud och vår nästa som oss själva med hjälp av liknelsen som den barmhärtiga samariten gav. Tjänande öppnar ett fönster genom vilket vi kan förstå Kristi liv och verksamhet. Han kom för att tjäna, som det står i skriften, så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Petrus kan ha gett den bästa beskrivningen av frälsarens jordiska verksamhet med fem ord, när han sa att Jesus gick omkring och gjorde gott. Herren Jesus Kristus är den dyrbaraste av alla Guds gåvor. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Nefi uttryckte hur viktig vår frälsare är när han sa: vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Vi måste ha Kristus i centrum av våra liv, alltid och överallt. Vi bör komma ihåg att det är hans namn som står på våra platser för tillbedjan. Vi döps i hans namn och vi konfirmeras, ordineras, begåvas och beseglas i äktenskap i hans namn. Vi tar del av sakramentet och lovar att ta på oss hans namn och bli sanna kristna. Slutligen uppmanas vi i sakramentsbönen att alltid minnas honom. När vi förbereder oss för påsksöndagen imorgon, låt oss då komma ihåg att Kristus är enastående. Han är den rättfärdige domaren, vår trofasta förespråkare, den välsignade återlösaren, den gode herden, den utlovade messias, den sanne vännen och mycket, mycket mer. Han är verkligen en dyrbar gåva, en mycket dyrbar gåva till oss från Fadern. I vårt lärjungeskap har vi många krav, bekymmer, uppgifter. Men en del aktiviteter måste alltid utgöra kärnan i vårt medlemskap i kyrkan. Var därför trofast, befaller Herren. Verka i det ämbete var till jag har utsett dig. Hjälp de svaga, lyft upp händerna som hänger ner och styrk de matta knäna. Det är så kyrkan ska agera. Det är en gudstjänst som är ren. Det här är evangeliet i dess rätta bemärkelse, när vi hjälper, lyfter och stärker de som har andliga och timliga behov. Att göra det kräver att vi besöker dem och hjälper dem så att deras vittnesbörd och tro på vår himmelska Fader och Jesus Kristus och hans försoning blir förankrade i deras hjärtan. Må Herren hjälpa och välsigna oss så att vi sätter högt värde på vårt medlemskap i hans återställda kyrka. Jag ber att vi må fyllas med kärlek till alla vår himmelske faders barn och att vi må se deras behov och vara villiga att besvara deras frågor och funderingar om evangeliet på tydligt och vänligt sätt som kan öka den ömsesidiga förståelsen och uppskattningen för varandra. Jag vittnar om att Jesus Kristus är vår frälsare. Det som vi undervisas om under den här generalkonferensen kommer till oss genom inspiration från apostlar och profeter, från generalauktoriteter och kvinnliga ledare som är generalämbetsmän i kyrkan. Må Herrens glädje och frid förbli hos oss var och en, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Tack Gud för profeter du sänder. Nyligen gick jag till söndagsmötena med min kära mor i vår gamla stenkyrka. Jag drogs till de små rösterna som kom från samma primärrum som jag hade gått till för flera årtionden sedan. När jag gick in längst bak såg jag de omtänksamma ledarna undervisa om årets tema. Jag är ett Guds barn. Jag log när jag mindes tålmodiga och kärleksfulla lärare som under sångstunden på den tiden ofta brukade titta på mig. Den där busiga pojken längst ut på raden som de tänkte, är han verkligen ett Guds barn? Och vem har satt honom här? Jag uppmanar var och en av oss att öppna hjärtat för den heliga anden som vittnar med vår ande att vi är Guds barn. President Boyd K. Packers ord är enkla och viktiga. Du är ett Guds barn. Gud är fader till din ande. Andligt sett är du av ädel härkomst. Du är ättling till himlens kung. Inpränta denna sanning i ditt sinne och håll fast vid den. Det spelar ingen roll hur stor släkt du har. Det spelar ingen roll vilken ras eller vilket folk du representerar. Din andes antavle blad kan skrivas på en enda rad. Du är ett Guds barn. När du ser vår himmelske fader, sa Brigham Young, kommer du att se en person som du har känt länge. Och han kommer ta emot dig i sin famn. Och du kommer vara redo att falla honom om halsen och kyssa honom. Mose fick kunskap om sitt gudomliga arv genom att tala med Herren ansikte mot ansikte. Efter den upplevelsen kom Satan och frestade honom genom att på ett subtilt men ondskefullt sätt försöka förvränga Moses identitet med orden: Mose, du människoson, tillbe mig. Och Mose såg på Satan och sa: vem är du? Ty se, jag är en Guds son. Denna stora strid om gudomlig identitet rasar våldsamt under det att Satan med allt fler metoder försöker tillintetgöra vår tro på och vår kunskap om vår relation till Gud. Tack och lov har vi välsignats med att tydligt kunna förstå vår sanna identitet från början. Och jag, Gud, sa det: låt oss göra människan till vår avbild och till att vara oss lika. Och levande profeter förkunnar: var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att få veta dessa sanningar med säkerhet hjälper oss att övervinna prövningar, bekymmer och lidande av varje slag. När en Herrens apostel fick frågan: hur kan vi hjälpa dem som kämpar med en personlig utmaning, svarade han: lär dem om deras identitet och syfte. Dessa kraftfulla sanningar förändrade livet för min vän Jen, som orsakade en svår bilolycka som tonåring. Hennes fysiska lidande var svårt, men hon kände också stor smärta eftersom den andra föraren hade förlorat livet. Någon förlorade sin mamma och det var mitt fel, sa hon. Jen, som bara några dagar tidigare stod och reciterade orden: vi är döttrar till en himmelsk fader som älskar oss, undrade nu: hur skulle han kunna älska mig? Den fysiska smärtan gick över, säger hon. Men jag trodde aldrig att de känslomässiga och andliga såren skulle läka. För att överleva dolde Jen sina känslor och blev reserverad och avtrubbad. Efter ett år, när hon äntligen förmådde att tala om olyckan, bad en inspirerad terapeut henne att skriva ner orden "jag är ett Guds barn" och uttala dem högt 10 gånger varje dag. Att skriva orden var enkelt, min son, men jag kunde inte uttala dem. Då blev det verkligt och jag trodde egentligen inte att Gud ville ha mig som sitt barn. Jag kröp ihop och grät. Efter flera månader kunde hon till sist utföra uppgiften varje dag. Jag utgöt hela min själ, sa hon. Jag vädjade till Gud. Sedan började jag tro på orden. Denna tro gjorde att frälsaren kunde börja läka hennes skadade själ. I Mormons bok fann hon tröst och mod i hans försoning. Kristus kände min smärta, min sorg, mina skuldkänslor, avslutade igen. Jag kände Guds rena kärlek och hade aldrig upplevt något så kraftfullt. Vetskapen om att jag är ett Guds barn är den mest kraftfulla kunskap jag har. Bröder och systrar, hur kan var och en av oss uppleva kraften i att förstå vår gudomliga identitet? Det börjar med att vi försöker lära Gud, vår fader. President Russell M. Nelson har vittnat. Något mäktigt händer när ett Guds barn försöker veta mer om honom och hans älskade son. Att lära oss om och följa frälsaren hjälper oss att lära känna fadern. Eftersom sonen är utstrålningen av faderns väsen kan han inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Alla Kristus ord och gärningar avslöjar Guds sanna natur och vår relation till honom. Äldste Jeffrey R. Holland sa, med blodsdroppar i varje por och med ett ångestfullt rop på sina läppar sökte Kristus honom som han alltid hade sökt, sin fader. Abba, ropade han, fader. Precis som Jesus innerligt sökte sin fader i Getsemane så sökte den unge Josef Smith Gud i bön i den helige lunden 1820. Efter att ha läst orden, om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, drog sig Jesus tillbaka för att be. Han skrev, jag knäböjde och började uppsända med hjärtats önskningar till Gud. Jag såg en ljuspelare alldeles över mitt huvud. Jag såg två personer vars glans och härlighet trotsar all beskrivning stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde vid namn och sade medan han pekade på den andra. Josef, den är min älskade son. Hör honom. När vi följer frälsarens och profeten Josef Smiths exempel och uppriktigt söker Gud börjar vi precis som Jen förstå på ett mycket påtagligt sätt att vår fader vet vad vi heter och att vi är hans barn. Till unga mödrar som så ofta känner sig överväldigade och som att ni har tagit er vatten över huvudet i er strävan att uppfostra en generation som är motståndskraftig mot synden. Underskatta aldrig er centrala roll i Guds plan. Under stressade stunder som när ni kanske jagar era små rökluck från köket informerar er om att er omsorgsfullt förberedda middag blivit ett brännoffer. Vet då att Gud helgar era svåraste dagar. Var inte rädd, för jag är med dig, försäkrade han lugnande. Vi hedrar er i det att ni uppfyller syster Joy D. Jones förhoppning. Våra barn förtjänar att förstå sin gudomliga identitet. Vi uppmanar oss alla att söka Gud och hans älskade son. Ingen annanstans, har president Nelson sagt, undervisas de här sanningarna tydligare och kraftfullare än i Mormons bok. Öppna era sidor och ni lär er att Gud gör allt för vår välfärd och lycka, att han är nådig och barmhärtig, sent till vredig, tålmodig och full av godhet och att alla är lika inför honom. När ni känner er sårade, vilsna, rädda, upprörda, ledsna, hungriga eller hopplöst övergivna under livets svåraste stunder, öppna då Mormons bok så får ni veta att Gud överger oss, aldrig överger oss. Han har aldrig gjort det och kommer aldrig göra det. Det kan han inte göra, det ligger inte i hans natur att göra så. När vi lär känna fadern förändrar det allt, i synnerhet våra hjärtan, då hans milda ande bekräftar vår sanna identitet och hur värdefulla vi är i hans ögon. Gud vandrar med oss längs förbundsstigen när vi söker honom i bönens vädjan, skriftstudier och lyder strävan. Jag älskar vår allsmäktige Gud som gråter med oss i våra sorger, tuktar oss tålmodigt i våra orättfärdighet och gläds när vi strävar efter att överge alla våra synder för att lära känna honom. Jag dyrkar honom som är det faderlösas fader och det ensammas vän. Jag vittnar tacksamt om att jag har lärt känna Gud, min fader, och vittnar om hans fulländning, kännetecken och hans fullkomliga natur. Att var och en av oss verkligen ska förstå och värdesätta vår ädla härkomst som ett Guds barn genom att lära känna honom, den enda sanna guden och den som han har sänt, Jesus Kristus, är min innerliga bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Den första veckodagen kom det tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. De fann då att stenen var bortrullad från graven. De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått." Imorgon, på påsksöndagen, minns vi på ett speciellt sätt vad Jesus Kristus har gjort för oss. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Till slut uppstår vi, liksom han gjorde, för att leva för evigt. Genom underverket som Jesu Kristi försoning är, kan vi också få förlåtelsens gåva för våra synder och missgärningar. Om vi tar emot möjligheten och ansvaret att omvända oss, och genom att ta emot nödvändiga förrättningar, hålla förbunden och lyda buden, kan vi uppnå evigt liv och upphöjelse. Idag vill jag fokusera på förlåtelse, en nödvändig och dyrbar gåva vi har fått av vår frälsare och återlösare Jesus Kristus. En decembernatt 1982 vaknade min fru Terry och jag av ett telefonsamtal hemma i vårt hem i Pocatello, Idaho. När jag svarade hörde jag bara snyftningar. Till slut sa min syster med kvävd röst: "Tommy är död." En 20-årig berusad förare med en fart på över 135 km i timmen körde vårdslöst mot rött ljus i en förort till Denver, Colorado. Han for rätt in i bilen som min yngste bror Tommy körde och dödade honom och hans fram Joan omedelbart. De var på väg hem till en liten dotter efter en julfest. Min fru och jag flög omedelbart till Denver och tog oss till bårhuset. Vi samlades med mina föräldrar och syskon och sörjde förlusten av våra älskade Tommy och Joan. Vi hade förlorat dem på grund av en meningslös kriminell handling. Våra hjärtan hade krossats och ilska mot den unge mannen började välla upp inom mig. Tom hade arbetat som advokat inom Förenta staternas justitiedepartement och höll på att bli en stark förespråkare för att skydda indianernas mark och naturresurser under kommande år. När det hade gått en tid träffades rätten för att fastställa domen för den unga mannen som befunnits skyldig till grovt vållande till annans död. Trots sin vånda och sorg var mina föräldrar och min äldsta syster Katie med vid förhandlingen. Rattfylleristens föräldrar var också där, och när förhandlingen var över satt de på en bänk och grät. Mina föräldrar och min syster satt i närheten och försökte få kontroll över sina egna känslor. Efter en stund ställde mina föräldrar och min syster sig upp och gick fram till förarens föräldrar och uttryckte ord av tröst och förlåtelse. Männen skakade hand, kvinnorna höll varandra i händerna. De delade den djupa sorgen och grät tillsammans med insikt om att båda familjerna hade lidit oerhört. Mamma, pappa, Katie, banade vägen med sin lågmälda styrka och sitt mod, och det visade vår familj vad förlåtelse innebär. Deras förlåtande handlingar i den stunden fick mitt hjärta att mjukna och öppnade en väg mot helande. Med tiden lärde jag mig hur man har ett förlåtande hjärta. Det var enbart hjälpen av fridsfursten som min börda kunde lyftas. Jag kommer alltid sakna Tommy och John. Men förlåtelsen gör att jag nu kan minnas dem med ohämmad glädje. Och jag vet att vi får vara tillsammans igen som familj. Jag menar inte att vi ska överseende med brottslighet. Vi vet mycket väl att personer ska hållas ansvariga för sina kriminella handlingar och civila missgärningar. Men vi vet också att vi som Guds söner och döttrar som följer Jesu Kristi lärdomar ska förlåta även när det verkar som om andra inte förtjänar vår förlåtelse. Frälsaren sa: för om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Vi kan alla uppleva outsäglig frid och gemenskap med vår frälsare när vi lär oss att frivilligt förlåta dem som begått överträdelser mot oss. Den här gemenskapen gör att vi får känna frälsarens kraft på ett omedkännligt, oförglömligt sätt. Aposteln Paulus rådde oss: klä er därför som Guds utvalda i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Har överseende med varandra och förlåt varandra. Så som Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Herren själv förkunnade: därför säger jag er att ni bör förlåta varandra, ty den som inte förlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på honom. Jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni förlåter alla människor. Vår frälsare och återlösares lära är tydlig. Syndaren måste vara villig att förlåta andra om han eller hon ska kunna hoppas på att få förlåtelse. Bröder och systrar, finns det personer i våra liv som har sårat oss? Hyser vi till synes helt befogade känslor av förbittring och ilska? Låter vi högmodet hindra oss från att förlåta och släppa taget? Jag uppmanar oss alla att fullständigt förlåta och att låta oss helas inifrån. Och även om förlåtelsen inte kommer idag, ska ni veta att när vi önskar det och arbetar på det så kommer den. Precis som den gjorde för mig efter min brors död. Kom också ihåg att en viktig del av förlåtelsen är att vi förlåter oss själva. Den som har omvänt sig från sina synder, säger Herren, han är förlåten. Och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Jag vädrar till oss alla idag att minnas och följa Jesu Kristi exempel. På Golgatas kors yttrade han följande ord i sin vånda: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Genom att ha en förlåtande ande och handla därefter, som mina föräldrar och min äldsta syster gjorde, får vi uppleva frälsarens löfte: frid lämnar jag åt er, Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jag vittnar om att den här friden kommer till oss när vi hörsammar Jesu Kristi lärdomar och följer hans exempel genom att förlåta andra. När vi förlåter lovar jag er att frälsaren stärker oss och hans kraft och glädje flödar in i våra liv. Graven är tom. Kristus lever. Jag känner honom. Jag älskar honom. Jag är tacksam för hans nåd. Den stärkande kraften som gör att allting kan helas. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören Press Forward Saints. Efter sången får vi höra från äldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldste Lynn G. Robbins i de 70s presidentskap. Efter äldste Robbins sjunger kören Låt mig få höra om Jesus.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Jag ber innerligt att den helige anden ska vara med var av oss idag vid detta himmelska tillfälle Vad vi har fått bevittna tillsammans då den här tidsutsalningens 17:e profet har inröstats i en högtidlig församling har varit storslaget. När jag sökte vägledning för att veta vilket ämne Herren ville att jag skulle ta upp idag ledde mina tankar till en konversation för inte så länge sedan med det nyligen kallade första presidentskapet. Och då sa han: jag hoppas verkligen att kyrkans medlemmar kan förstå det storslagna i det här som hände när vår nya profet kallades och hur viktig och hedlig den här högtidliga församlingen som kommer äga rum är. Han noterade vidare att det har gått 10 år och många, särskilt kyrkans ungdomar, minns inte eller har inte upplevt det här förut. Det fick mig att fundera över upplevelser som jag haft. Den första profeten jag minns är president David O. McKay. Jag var 14 år när han gick bort. Jag minns en känsla av tomhet vid hans bortgång och tårarna i min mors ögon och hur hela familjen sörjde. Jag minns hur orden "välsigna president David O. McKay" kom ur min mun på ett så naturligt sätt när jag bad att de inte tänkte efter ordentligt automatiskt säger de även efter han var död. Jag undrar om mitt sinne och hjärta kunde komma till samma känsla och tillförsikt för de profeter som skulle komma efter. Men nästan som en förälder som älskar vart av sina barn fann jag en kärlek och koppling till en profet som president Joseph Fielding Smith och de som kom därefter. Harold B. Lee, Spencer Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson och idag president Russell M. Nelson. Jag stöder helhjärtat varje profet med uppräktad hand och ett upplyft hjärta. När någon av våra älskade profeter har gått bort så är det bara naturligt att vi upplever sorg och tomhet. Men vår sorg dämpas av glädjen och hoppet vi får när vi upplever en av återställelsens stora välsignelser. En levande profet på jorden kallas och inröstas. Därför tänker jag tala om denna gudomliga process som vi kunnat se under de gångna 90 dagarna. Jag tänker beskriva den i 4 delar. För det första profetens bortgång och första presidentskapets upplösning. För det andra tiden innan första presidentskapet omorganiseras. Och det tredje hur den nya profeten kallas. Och för det fjärde hur vi inröstar den nya profeten och det nya första presidentskapet i en högtidlig församling. Den 2 januari 2018 gick vår älskade profet Thomas S. Monson vidare till andra sidan slöjan. Han kommer alltid ha en plats i våra hjärtan. President Henry B. Eyrings ord vid president Monsons bortgång uttrycker precis det vi känner. Hans liv kännetecknades, liksom frälsarens, av hans omsorg om den enskilde då han räckte ut en hand till de fattiga, de sjuka, ja till alla människor runt om i världen. Prinsen W. Kimball förklarade: när en stjärna sjunker bakom horisonten blir en annan synlig och ur döden spirar livet. Herrens verk är oändligt. Även när en kraftfull ledare dör står kyrkan inte för ett ögonblick utan ledarskap. Tack vare Guds milda omsorg som ger hans rike kontinuitet och beständighet. Så som redan skett före denna tidsutställning så gräver ett folk vördnadsfullt igen en grav, torkar tårarna och vänder sig mot framtiden. Tiden mellan en profets död och omorganisationen av första presidentskapet kallas ett apostoliskt interregnum. Under den här perioden har de 12 apostlarnas kvorum under ledning av presidenten tillsammans nycklarna för att förvalta kyrkans ledarskap. Om detta sa president Joseph Smith: det finns alltid en ledare i kyrkan. Om kyrkans presidentskap tas bort genom dödsfall eller på annat sätt så är kyrkans nästa överhuvud de 12 apostlarna. Tills ett presidentskap återorganiserats. Den senaste interregnumperioden började när president Monson gick bort den 2 januari 2018 och slutade 12 dagar senare på söndagen den 14 januari. Den sabbatsmorgon möttes de 12 kvorum i det övre rummet i Salt Lake-templet i en anda av fasta och bön. President Russell M. Nelson presiderade och han ledde egenskap seniorapostel och president för de 12 Guds korum. Under detta heliga och minnesvärda möte satt bröderna i en halvcirkel i senioritetsordning. I en halvcirkel med 13 stolar och enligt ett väletablerat mönster av enhällighet och samförstånd räckte bröderna upp handen för att först stödja upprättandet av ett nytt första presidentskap och sedan rösta in president Susan M. Nelson som president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Efter den här inröstningen samlades de 12 i en ring och la händerna på president Nelsons huvud för att ordinera och avskilja honom. Den apostel som verkat näst längst ämbetet agerade språkrör. President Nelson utsåg sedan sina rådgivare. President Dallin Harris Oaks, president Henry B. Eyring, med president Oaks som president för de 12 apostlarnas korum och president Melvin Russell Ballard som tillförordnad president för de 12. Efter liknande inröstningar så avskildes de här bröderna till sina respektive ämbeten av president Nelson. Det var en djupt andlig upplevelse där anden utgöts. Jag ger er mitt säkra vittnesbörd om att Herrens vilja, som vi bett innerligt om att få veta, visade sig på ett kraftfullt sätt under den dagens aktiviteter och händelser. När president Nelson ordinerades och första presidentskapet omorganiserades var det apostoliska interregnumet över. Och anmärkningsnord så började det nybildade första presidentskapet verka utan så mycket som en sekunds uppehåll i styrandet av Guds rike på jorden. Den här morgonen når den gudomliga processen sin kulmen i enlighet med skriftens påbud som finns i lärarna och förbunden. Ty allting måste ske med ordning och genom allmänt bifall i kyrkan, genom trons bön och 3 presiderande högpräster upprätthållna av kyrkans förtroende, tro och böner bildar kyrkans presidentskapskorum. Äldste David B. Haight beskrev en tidigare förekomst av vad vi deltog i idag. Idag bevittnar vi och tar del i en mycket helig händelse, en högtidlig församling för att påverka himmelska ting. Som i gamla tider har det heliga runt om i världen fastat och bett mycket för att kunna ta emot Herrens ande som vi ser här i så hög grad denna morgon. En högtidlig församling är, som namnet anger, en helig, allvarlig och vördnadsbjudande händelse där de heliga samlas under ledning av första presidentskapet. Bröder och systrar, vi kan glädja oss, rent av ropa Hosianna, över att det finns ett Herrens språkrör, en Guds profet, och att Herren är nöjd med att hans verk utförs i enlighet med hans gudomliga föreskrifter. Den här gudomligt förordnade processen som jag just beskrev leder till en annan gudomligt kallad profet. Liksom president Monson var en av de mest underbara invånarna på den här jorden har skådat, så är också president Nelson. Han har blivit noggrant förberedd och handlad av Herren för att leda oss i denna tid. Vilken stor välsignelse det är för oss att nu ha vår älskade president Russell M. Nelson som vår kärleksfulla och hängivna profet, kyrkans 17:e president i den sista tidsutdelningen. President Nelson är verkligen en enastående man. Jag har haft förmånen att verka i de 12 korum med honom som korumpresident i strax över 2,5 år. Jag har rest med honom häpnat över hans energi, för man får verkligen jobba på för att hålla hans tempo. Han har besökt totalt 133 länder under sin livstid. Han når ut till alla, gammal som åld, och han verkar känna alla och är särskilt duktig på att komma ihåg namn. Alla som känner honom känner sig som hans favorit. Och så är det för var och en av oss alla, på grund av hans extra kärlek och omsorg om alla. Jag känner president Nelson främst genom våra roller i kyrkan, men jag har också lärt mig mycket om det yrkesliv som han hade innan han kallades som generalauktoritet. Som många av er vet så var president Nelson en världskänd hjärtkirurg. Under sitt tidiga yrkesliv som läkare, en av de som utvecklade den första hjärt-lungmaskinen. Han ingick i det team som utförde den första öppna hjärtoperationen på en människa 1951 med hjälp av en hjärt-lung-bypass-maskin. Det som Dessutom utförde president Nelson en hjärtoperation på president Kimball strax innan denne blev profet. Intressant nog, när han kallades till de tal för 34 år sedan, så innebar det slutet på hans professionella medicinska arbete med att stärka och reparera hjärtan. Men också början på ett tjänande som en apostel ägnat åt att reparera hjärtan, tiotusentals hjärtan över hela världen. Som alla har upplyfts och botats av hans visa ord och handlingar, hans tjänande och kärlek. När jag tänker med ett kristuslikt hjärta i vardagen så ser jag president Nelson. Jag har inte mött någon som mer exemplifierar detta karaktärsdrag än han. Det har varit enastående lärorikt för mig att ha tillfälle att på nära håll observera president Nelsons kristuslika hjärta. Kort efter det jag kallats till de 12 i oktober 2015 hade jag möjlighet att på nära håll få en glimt av det president Nelson arbetade med tidigare. Jag blev inbjuden till en tillställning där president Nelson fick ta emot priset Cardiothoracic Surgery Award. När jag kom in i salen så förundrades jag över det stora antalet yrkesmän och yrkeskvinnor som var där för att hedra det arbete som president Nelson utfört många år tidigare som läkare och kirurg. Under den kvällen så ställde sig många yrkesmän och kvinnor upp och uttryckte sin respekt och beundran för president Nelsons enastående bidrag inom sin specialitet. Och även om var och en av talarna imponerade på mig när de beskrev president Nelsons många prestationer, så trollbands jag ännu mer av ett samtal med en man som satt bredvid mig. Han visste inte vem jag var, men han kände president Nelson, då som doktor Nelson, som chef för praktikprogrammet i thoraxkirurgi vid en medicinsk högskola 1955. Den här mannen hade varit president Nelsons elev. Han delade med sig av många minnen, och det mest intressanta var hur han beskrev Nelsons undervisningsstil, som han sa var mycket välkänd. Han förklarade att en stor del av deras undervisning på praktikprogrammet skedde i operationssalen. Där fick de observera och utföra kirurgiska ingrepp under ledning av sin lärare som en slags laboratorieklassrum. Han berättade att med vissa av kirurgerna som undervisade dem var stämningen i operationssalen kaotisk, tävlingsinriktad, pressad och rent av egocentrisk. Han beskrev det som en svår och ibland förnedrande miljö att jobba i. Ofta kände eleverna till och med att deras karriär stod på spel. Sen så beskrev han den unika stämning som rådde i president Nelsons operationssal. Den var fridfull, lugn och värdig. Eleverna behandlades med djup respekt. Men när han hade visat hur en procedur gick till så förväntade sig Dr. Nelson att varje elev skulle göra sitt yttersta. Mannen beskrev sedan hur Dr. Nelsons operationssal producerade de bästa resultaten för patienterna och de bästa kirurgerna. Det här förvånar mig inte alls. Det här är det som jag verkligen har sett själv och blivit välsignad av i de 12 kvorum. Det känns lite grann som jag varit en av hans elever. President Nelson har undervisat på ett exceptionellt vis och ger kritik på ett positivt, respektfullt och upplyftande sätt. Och han personifierar ett kristuslikt hjärta och är ett exempel för oss alla. Av honom så lär vi oss att oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i kan våra hjärtan och vårt sätt att uppföra oss vara förenliga med principerna i Jesu Kristi evangelium. Vi har nu den stora förmånen att stödja vår profet, president Russell M. Nelson. Genom hela sitt liv har han ägnat sina många roller som studerande, far, professor, make, läkare, prästdomsledare, far och morfar och apostel. Han gjorde det då och fortsätter att göra det med en profets hjärta. Bröder och systrar, det vi idag har bevittnat och deltagit i, en högtidlig församling, leder mitt vittnesbörd om att president Russell M. Nelson är Herrens levande språkrör för hela mänskligheten. Jag lägger också till mitt vittnesbörd om Gud Fadern, om Jesus Kristus och om hans roll som vår frälsare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Mistakes are a fact of life.
Mistake är en del av livet. Att bli skicklig att spela piano är praktiskt taget omöjligt utan att göra tusentals misstag. Kanske till och med en miljon. För att lära sig ett nytt språk måste man våga utsätta sig för förlägenheten att göra tusentals misstag. Kanske till en miljon. Inte ens världens främsta idrottare upphör att göra misstag. Det har sagts att framgång är inte avsaknad av misslyckande utan snarare att gå från misslyckande till misslyckande utan att mista sin entusiasm. När Thomas Edison hade uppfunnit glödlampan sa han: jag misslyckades inte 1000 gånger. Glödlampan uppfanns i 1000 steg. C.S. Lewis kallade misslyckanden vägvisare på vägen till framgång. Förhoppningsvis blir vi klokare av varje misstag vi gör och stötestenarna blir till språngbrädor. Nefis orubbliga tro hjälpte honom att gå från misslyckande tills han slutligen fick tag i mässingsplåtarna. Det tog Mose 10 försök innan han till slut lyckades fly ut ur Egypten med israeliterna. Vi kanske undrar, om både Nefi och Mose gick Herrens ärende, varför ingrep inte Herren och hjälpte dem att lyckas på första försöket? Varför tillät han dem och varför tillåter han oss att kämpa och misslyckas när vi försöker lyckas? Här kommer några av flera viktiga svar på den frågan. För det första, Herren vet att allt detta ska ge oss erfarenhet och tjäna oss till godo. För det andra, för att låta oss smaka det bittra så att vi kan värdesätta det goda. För det tredje, för att visa att striden är Herren så att det är bara genom hans nåd som vi kan utföra hans verk och bli som han. För det fjärde, för att hjälpa oss utveckla och finslipa många kristuslika egenskaper som inte kan förädlas utan genom motstånd och i lidandets ugn. Så i ett liv fullt av stötestenar och ofullkomligheter är vi alla tacksamma för en andra chans. Som ung student på BYU 1970 tog jag en nybörjarkurs i fysikens grunder som hölls av Joe Balliff, en fantastisk professor. Efter varje delmoment i kursen gav han ut ett prov. Om en elev fick ett C och önskade ett bättre betyg gav professor Balliff eleven ett annat prov på samma moment. Om en elev fick B på andra försöket och fortfarande inte var nöjd med rätt så fick han ett tredje eller fjärde och så vidare. Genom att ge mig ett antal andra chanser hjälpte han mig att bli bättre och till slut att få ett A på kursen. Han var en ovanligt klok professor som inspirerade sina elever att fortsätta försöka att se misstag som en lärdom, inte som en tragedi, och att inte frukta misstag utan lära sig av dem. Jag ringde nyligen upp denne fina man 47 år efter att jag gick hans fysikkurs. Jag frågade honom varför han lät eleverna göra obegränsade försök att höja sina betyg. Och han svarade: jag ville vara på elevernas sida. Samtidigt som vi är tacksamma för andra chanser när vi handlar fel eller tänkt fel, så förundras vi över frälsarens nåd i det han ger oss flera chanser att övervinna synd eller våra felaktiga begär. Ingen är mer på vår sida än frälsaren. Han låter oss göra proven om och om igen. För att bli som han krävs det oräkneliga andra chanser i vår dagliga kamp mot den naturliga människan, som att tygla våra lidelser, utöva tålamod och förlåtelse, att övervinna lathet, undvika underlåtenhetssynder, för att nämna några. Om det är en del av vår mänskliga natur att fela, hur många misslyckanden kommer då krävas tills vår natur inte längre är mänsklig utan gudomlig? Tusentals? Mer troligt än 1 miljon. I vetskap om att den raka smala stigen skulle vara beströdd med prövningar och att misslyckande skulle vara en del av vår vardag, betalade frälsaren ett oändligt pris för att ge oss så många chanser som vi behöver för att klara av vår jordiska prövotid. Det motstånd som han tillåter kan ofta verka oövervinnligt och nästan omöjligt att stå ut med. Men han lämnar oss inte utan hopp. För att hålla vårt hopp motståndskraftigt i livets utmaningar är frälsarens nåd alltid beredd och alltid närvarande. Hans nåd är en gudomlig hjälp eller styrka, en möjliggörande kraft som låter män och kvinnor att uppnå evigt liv och upphörelse efter det att de har gjort det själva förmår. Hans nåd och hans kärleksfulla blick är med oss på hela vår resa. I det han inspirerar, lättar bördor, stärker, förlöser, skyddar, helar och på andra sätt bistår sitt folk medan de stapplar fram på den trånga och smala stigen. Omvändelse är Guds ständigt tillgängliga gåva som tillåter och möjliggör för var och en av oss att gå från misslyckande till misslyckande utan att mista vår entusiasm. Omvändelse är inte hans reservplan om vi skulle råka misslyckas. Omvändelse är hans plan, eftersom han vet att vi kommer att göra det. Det här är omvändelsens evangelium, och som president Russell M. Nelson sa, det är en livslång läroplan. I denna livslånga läroplan för omvändelse har Herren instiftat sakramentet för att göra hans förlåtelse ständigt tillgänglig. Om vi tar del av det, med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, erbjuder han oss förlåtelse varje vecka när vi går framåt från misslyckande till misslyckande på förbundsstigen. För trots deras synder är mitt inre fyllt av medlidande med dem. Men hur många gånger kan han förlåta oss? Hur långt räcker hans tålamod? I det tillfälle frågade Petrus frälsaren: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Antagligen tyckte Petrus att 7 var ett tillräckligt stort antal för att poängtera dårskapen i att förlåta för många gånger, och även godheten har sina gränser. Som svar sa frälsaren i princip åt Petrus att inte ens räkna, att inte ens sätta någon gräns för förlåtelse. Jesus sa till honom: jag säger till dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Självklart satte inte frälsaren över gränsen vid 490. Det vore som att säga att man kan ta sakramentet 490 gånger och sedan den 491 gången kommer en himmelsk kontrollant och säger: hemskt ledsen, men ditt omvändelsekort har gått ut och från och med nu får du klara dig själv. Herren använde räkneexemplet som en metafor för sin obegränsade försoning, sin gränslösa kärlek och nåd. Ja, och när helst mitt folk omvänder sig ska jag förlåta dem deras överträdelse mot mig. Det betyder inte att sakramentet ger oss rätt att synda. Det är en av anledningarna till att Herren tog med följande ord i Moronis bok: men så ofta de omvände sig och med ett ärligt uppsåt sökte få förlåtelse blev de förlåtna. Ärligt uppsåt betyder med ärlig ansträngning och verklig förändring. Förvandling och förändring är det viktigaste orden när handling för skriftstudier definierar omvändelse. En förvandling av sinnet och hjärtat som medför förnyad inställning till Gud, sig själv och till livet i allmänhet. Den sortens förändring ger andlig tillväxt. Vår framgång går då inte från misslyckande till misslyckande, utan växer från misslyckande till misslyckande utan att vi mister vår entusiasm. Angående förändring, betänk den här enkla insikten: det som inte förändras förblir detsamma. Denna självklara sanning är inte avsedd att förelämpa din intelligens, utan är en djupgående visdom från president Boyd Kopacker, som sedan tillade: och när vi slutar förändras, är det slut med oss. Eftersom vi inte vill att det ska vara slut med oss förrän att vi blir som vår frälsare, behöver vi fortsätta ställa oss upp varje gång vi faller, men önskan att fortsätta växa och gå framåt trots våra svagheter. I vår svaghet försäkrar han oss: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Bara med hjälp av foton i tidsintervaller eller tillväxtdiagram kan vi urskilja vår fysiska tillväxt. Likaså är vår andliga tillväxt vanligtvis inte märkbar utom när vi tittar tillbaka på den genom tidens lins. Det vore klokt att då och då ta en inre titt med den linsen för att upptäcka vår utveckling och inspirera oss till att sträva framåt med ståndaktighet i Kristus med fullkomligt och klart hopp. Jag är evigt tacksam för den kärleksfulla godhet och det tålamod våra himmelska föräldrar och frälsaren har, som tillåt oräkliga andra chanser på väg tillbaka till deras närhet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi tackar Mormon Tabernacle Choir för den vackra musik de framfört den här morgonen. Vår avslutande talare för det här mötet är äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga "Jag vet att min Herre lever än". Tacksägelse får vi sedan av äldste W. Mark Bassett i de 70s kvorum.
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
Jag välkomnar också äldste Gong och äldste Suarez till de 12 apostlarnas kvorums unika brödraskap. När vi röstade in president Russell M. Nelson som Herrens profet och som president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, deltog vi i ett gudomligt förordnad högtidlig församling. Högtidlig, eftersom det som har skett under den gångna timmen har setts fram emot i himlarna sedan innan världen var till. Herren Jesus Kristus som leder sitt verk har idag genom president Eyring presenterat sin profet, sin smorde ledare för oss, hans förbundsfolk. Och vi kan därför offentligt visa vår villighet att stödja honom och följa hans råd. Jag skulle vilja lägga till de miljoner medlemmar som inte är med oss här i konferenscentret, att Herrens ande i denna byggnad när vi gav vårt stöd till president Nelson var precis som ni kan förvänta er att den ska vara. Fylld av andlig kraft och utsträckt till oss här. Men vår himlarädda församling äger inte bara rum i det här konferenscentret utan i hela världen, i möteshus i Asien, Afrika och Nordamerika, i hem i Central- och Sydamerika och Europa, på övertäckta altaner i Stilla havet och på havets öar. Den här församlingen äger rum var än i världen du befinner dig, även om din förbindelse bara är ljudet från din smartphone. Våra uppräckta händer räknas inte av våra biskopar, men de blir säkerligen noterade i himlen eftersom vårt förbund är med Gud och vår handling skrivs in i livets bok. Valet av en profet görs av Herren själv. Vi har inga kampanjer, debatter, spel för gallerierna, osämja, misstro, förvirring eller tumult. Även jag bekräftar att himlens kraft var med oss i det övre rummet i templet när vi i bön stod kring president Nelson och kände Herrens oförnekliga godkännande av honom. President Nelson utvaldes till att tjäna som Guds profet för länge sedan. Herrens ord till Jeremia gäller även president Nelson. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig, och jag satte dig till en profet för folken. För bara 3 år sedan var äldste Nelson vid 90 års ålder på fjärde plats i senioritetsordningen, och 2 av de 3 seniorapostlarna var yngre än han. Herren som styr över liv och död väljer sin profet. President Nelson är vid 93 års ålder vid förundligt god hälsa. Vi hoppas att han ska vara med oss ett årtionde eller 2 till. Men i nuläget försöker vi bara att övertala honom från att hålla sig från skidbackarna. Även om vi stödjer profeten som Herrens smorde, ska det stå klart att vi bara tillber Gud, vår himmelske fader och hans gudomlige son. Det är genom vår frälsare Jesu Kristi förtjänster, barmhärtighet och nåd som vi en dag åter kan inträda i deras närhet. Men Jesus lärde oss en viktig sanning om de tjänare han sänder till oss. Den som tar emot er tar emot mig, Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Herrens profets viktigaste roll är att undervisa oss om frälsaren och leda oss till honom. Det finns många logiska anledningar till att följa president Russell M. Nelson. Även världens människor skulle kalla honom lysande. Som Esther Stevenson berättade blev han legitimerad läkare vid 22 års ålder, en ansedd hjärtkirurg och en föregångare inom utvecklingen av öppen hjärtkirurgi. Andra skulle erkänna hans visdom och goda omdöme. Under 9 decennier har han lärt sig om liv och död, levt osjälviskt, älskat och undervisat Guds barn i jordens alla hörn och mognat av erfarenheten av att ha 10 barn, 57 barnbarn och 118 barnbarns barn. Det sistnämnda antalet ändras ofta. Ett barnbarns barn föddes i onsdags. De som känner president Nelson väl skulle säga att han möter livets svårigheter med tro och mod. När cancern tog hans 37-åriga dotter Emilys liv och hon måste lämna en kärleksfull make och 5 små barn, hörde jag honom säga: jag var hennes far, läkare och en Herren Jesu Kristi apostel. Men jag måste böja huvudet och säga: ske inte min vilja, utan din. Även om vi beundrar alla de här ädla egenskaperna, följer vi president Nelson därför att Herren Jesus Kristus har kallat och utnämnt honom till sin väktare på tornet. Carcassonne är en anmärkningsvärd stad i Frankrike med ringmur som har stått sedan medeltiden. Höga torn reser sig från dess skyddande murar, byggda för väktare som stod på de här tornen dag och natt och spanade med intensiv uppmärksamhet i fjärran efter fienden. När väktaren såg en fiende komma skyddade hans varnande röst folket i Carcassonne från den annalkande fara de inte kunde se. En profet är en väktare på tornet som skyddar oss från andliga faror vi kanske inte kan se. Herren sa till Hesekiel: jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Vi talar ofta om att vi behöver följa profeten, men betänk den tunga börda Herren lägger på sin profet. Om du då inte varnar den ogudaktige för den väg han går och den ogudaktige dör genom sin missgärning, ska jag utkräva hans blod av din hand. Vi tar till oss president Nelson på samma sätt som vi skulle ha tagit till oss Petrus eller Mose om vi hade levt på deras tid. Gud sa till Mose: jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Vi lyssnar till Herrens profet i tron att hans ord är från Herrens egen mun. Är det här blind tro? Nej, det är det inte. Vi har var och en ett andligt vittnesbörd som sanningen i återställelsen av Jesu Kristi evangelium. Av egen vilja och fritt val räckte vi upp handen idag och förkunnade vår önskan att stödja Herrens profet genom vårt förtroende, vår tro och våra böner och att följa hans råd. Som sista dagars heliga har vi förmånen att kunna få ett personligt bekräftelse på att president Nelsons kallelse kommer från Gud. Även om min fru Kathy har känt president Nelson personligen i nästan 3 decennier och inte ifrågasätter hans gudomliga mantel eller hans avskiljning, har hon börjat läsa alla hans generalkonferenstal från de senaste 34 åren och be om ännu en mer djupgående förvissning om hans profetiska roll. Jag lovar er, om det här större vittnesbördet kommer till er, om ni ödmjukt och värdigt söker det. Varför är vi så villiga att följa profetens röst? För de som flitigt söker evigt liv medför profetens röst andlig trygghet i en mycket orolig värld. Vi bor på en planet med larmet av miljoner röster, internet, våra smartphones, våra uppsvällda underhållningslådor, vädjar alla om vår uppmärksamhet och tränger på oss sitt inflytande i förhoppningen att vi ska köpa deras produkter och anta deras normer. Den till synes ändlösa mängden information och åsikter påminner oss om skriftens varningar för att kastas hit och dit och dras med, drivas av vinden och övervinnas av det falska spel som spelas av de som förleder till villfarelse. För att förankra våra själar vid Herren Jesus Kristus måste vi lyssna på dem som han sänder. När vi följer profeten i en kaotisk värld är det som att på en iskall dag svepas in i en varm och skön filt. Vi lever i en värld av förnuft, debatter, argument, logik och förklaringar. Att fråga varför är positivt i så många aspekter i livet och låter kraften i vårt intellekt vägleda ett stort antal val och beslut vi ställs inför varje dag. Men Herrens röst kommer ofta utan förklaring. Långt innan akademiker studerade hur otrohet påverkar tillitsfulla äkta hälfter och barn, förkunnade Herren: du ska inte begå äktenskapsbrott. Bortom endast intellektet sätter vi stort värde på den helige andens gåva. Profetens röst, även om den är vänlig, är ofta en röst som kallar oss till förändring, till omvändelse och till att återvända till Herren. När korrigering behövs, låt oss då inte avvakta. Och bli inte oroade när profetens varnande röst går emot dagens populära åsikter. De otroendes eldkulor av hån utslungas alltid i samma ögonblick som profeten börjar tala. Om ni ödmjukt följer maningarna från Herrens profet, lovar jag er en ytterligare välsignelse av skydd och frid. Bli inte förvånade om era personliga åsikter ibland inte genast överensstämmer med Herrens profets lärdomar. Det här stunderna låter oss lära och ödmjuka oss när vi går ner på knä i bön, när vi går framåt i tro och litar på Gud, eftersom vi vet att vi så småningom får större andlig klarhet från vår himmelske fader. En profet beskrev frälsarens ojämförliga gåva som att sonens vilja införlivas i faderns vilja. När vi ger upp vår vilja för Guds vilja är det egentligen inte alls att ge upp. Det är början på en härlig seger. Somliga försöker överanalysera profetens ord och anstränger sig för att kunna avgöra vad som är hans profetiska röst och vad som är hans personliga åsikt. År 1982, 2 år innan han själv kallades som generalauktoritet, sa broder Russell M. Nelson: jag frågar aldrig mig själv, när talar profeten som profet och när gör han det inte? Mitt intresse har alltid varit, hur kan jag bli mer lik honom? Han tillade: min filosofi är att sluta sätta frågetecken efter det som profeter säger och istället sätta dit utropstecken istället. Det är så en ödmjuk och andlig man väljer att leva sitt liv. Nu, 36 år senare, är han Herrens profet. I mitt personliga liv har jag upptäckt att när jag under bön studerar Guds profets ord och noggrant, med tålamod, andligen inrättar min vilja efter hans inspirerade lärdomar, ökar alltid min tro på Herren Jesus Kristus. Om vi väljer att åsidosätta hans maningar och tycker oss veta bättre, blir vår tro lidande och vårt eviga perspektiv fördunklas. Jag lovar er att om ni förblir fast beslutna att följa profeten kommer er tro på frälsaren att växa. Frälsaren sa, alla profeterna har vittnat om mig. En profet står inte mellan dig och frälsaren. Han står snarare bredvid dig och visar vägen till frälsaren. En profets största ansvar och dyrbaraste gåva till oss är hans stabila vittnesbörd. Hans säkra vetskap om att Jesus är Kristus. Liksom Petrus i forna dagar förkunnade vår profet, han är Messias, den levande Gudens son. När vi en dag ser tillbaka på vår tid i dödligheten kommer vi att glädjas över att vi vandrar på jorden i en tid av levande profeter. Det är min bön att vi den dagen kan säga, vi lyssnade på honom, vi trodde honom, vi studerade hans ord med tålamod och tro, vi bad för honom, vi stod vid hans sida, vi var ödmjuka nog att följa honom. Vi älskade honom. Jag vittnar högtidligt om att Jesus är Kristus, vår återlösare och frälsare, och att president Russell M. Nelson är hans moder profet på jorden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen. Vid slutet av den första sessionen på vår världsomspännande generalkonferens vill vi uttrycka vår tacksamhet för de saker vi har hört och speciellt för de saker vi har känt. Vi ber Fader att hjälpa oss att handla och göra de saker som för oss närmare dig. Vi är speciellt tacksamma, Fader, för den här högtidliga församlingen. För den välsignelsen och möjligheten vi haft att räcka upp våra händer och våra hjärtan för att understödja vår älskade profet, president Russell M. Nelson, hans rådgivare och de 12. Vi älskar vår profet. Vi är tacksamma för de känslor vi har haft och fick när vi räckte upp våra händer och uttryckte vår stöd för honom. Vi ber att våra hjärtan ska vara mer enade så att vi kan vara som en när vi följer våra ledare och så att vi på det sättet kan bli förbundets barn. Vi älskar dig och vi uttrycker vår kärlek till dig, speciellt vid detta tillfälle. Speciellt för din son, för hans liv, för hans offer och för kunskapen om hans uppståndelse. Och vi säger dessa saker i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning av den 188:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Mormon Tabernacle Choir. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.